Varsågod och fortsätt att stå en liten stund, så ska jag läsa ifrån Apostlagärningarna ifrån kapitel 16, från vers 16 också. När vi en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: "De här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er." Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sa: "De här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa." Folket tog då parti mot dem och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade. När han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inget illa, vi är kvar allihop." Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade dem: "Vad ska jag göra för att räddas?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj." De förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sen döptes han själv med hela sin familj. Han tog med dem upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Herre, jag tackar dig för den här gudstjänsten. Jag tackar dig för att vi redan har fått vara i lovsång. Och jag tackar dig för att du vill möta oss idag. Jag ber att vi ska få ta en stund just nu där vi får lära känna dig mer. Jag ber att varje människa som har kommit hit ska få möta dig idag på det sätt som den personen behöver. Tack för att du är god, tack för att du är trofast, tack för att du är densamma idag som du var för 2000 år sedan i den texten vi precis läste. Jesu namn välsigna den här stunden. Amen. Varsågod och sitt. Vi är inne i en serie där vi läser Apostlagärningarna. Och förra veckan var vi på kapitel 2 och nu är vi på kapitel 16. Och det är för att jag är inte bra på matte. Det vet de som var på Closer i fredags. Det var tufft för mig när jag skulle räkna ihop poäng på en whiteboardtavla. När vi hade en stor liksom, tävlingskväll, tjejerna mot killarna. Jag kände, jag hoppar till kapitel 16. För det här är så bra. Och nästa vecka så hoppar vi tillbaks lite igen, helt enkelt. Det är väl okej? Ja, ni kan inte säga så mycket för jag har redan förberett mig. För er som jag inte har träffat så heter jag Ebba och är en av pastorerna i den här kyrkan. Och idag så skulle jag vilja lyfta fram två saker ur texten som vi precis läste som har talat till mig ganska mycket senaste veckan. Och det är att Jesus befriar. Och vi får lovsjunga honom. Så vill du anteckna idag och ha en titel så skriv Jesus befriar och vi får lovsjunga honom med hela våra liv. Det första som vi ska kolla på det är just att Jesus befriar. Vi ser det återkommande i texten. Jesus befriar den här slavflickan ifrån anden som finns i henne, som inte är från Gud. Paulus befaller den att lämna henne i Jesu namn. Och vi vet ingenting om henne. Eller inte jag i alla fall. Jag har inte forskat jättemycket i det här. Men hon, jag vet inte om hon liksom blev fri från sitt liv som slav. Eller om hon fortsatte att vara en ägd flicka. Men hennes slavmästare kunde inte längre använda henne för det syftet som man använde henne. Hon kunde inte längre spå människor. Och hon blev fri från den här anden som fanns på hennes insida. Paulus och Silas, de blir fria ifrån fängelset. Och kanske störst av allt, den här fångvaktaren och hela hans familj blir andligt fria. Han säger, vad ska jag göra för att bli räddad? Han får bli fri ifrån synd och död. Bara några timmar tidigare så har han tagit emot två män som har blivit piskade och misshandlade. Han har satt dem i en cell, i liksom en tortyrposition. För deras, det stod att deras ben satt fast i en stock. Sådana positioner använde man för att man kunde liksom dra isär benen på olika sätt. Det är inte skönt för det första att sitta på ett golv och ha benen fast i en stock. Eller hur? Man kan inte röra sig. De är skadade. Bara några timmar tidigare har han låst fast de här två männen på det här sättet. Nu tar han upp dem till deras hem. Han tvättar deras sår. Och samtidigt så får de berätta för den här mannen om Jesus som kan rädda honom från synd och död. Och det står att hela huset känner glädje när de har fått ge sina liv till Jesus. I Lukas kapitel 4 och vers 18 så kan vi läsa om när Jesus ganska i början av sin tjänst, han går till synagogan i Nasaret och han slår upp Jesaja kapitel 61 och läser de här raderna. Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och så står det i vers 20 att Jesus rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det finns befrielse och frihet hos Jesus på så många olika sätt. Gud befriar den här slavflickan. Medan Paulus och Silas och resten av gänget var på väg någon annanstans. Det står att de var på väg till bönehuset. De är liksom mitt i sin vardag. De är mitt i att göra det som Gud kallar dem till att göra och predika om Jesus. De har viktiga saker för sig. De är på väg någonstans. Och den här flickan, hon är ingen huvudperson. Vi får liksom inte så mycket information om henne. Hon är ett störningsmoment. Hon går och skriker bakom dem. Dag efter dag går hon och stör dem. Hon ropar, faktiskt så säger hon ju sanningen. Hon säger, de här männen, de förkunnar, de tjänar den högsta guden. De förkunnar vägen till frihet. Hon säger ju sanningen. Men det är ändå någonting i Paulus som förstår att nej, det är någonting här som inte är bra. Och jag tror att vi kan få, där vi går fram, så kan vi få komma med befrielse från Gud. Precis som Paulus fick göra. Han förstod att det är någonting som inte är rätt här. Och han befallde anden i Jesu namn att lämna flickan. Och befrielse fick komma. Trots att det kanske inte var vad han hade tänkt skulle hända den dagen. Han tänkte jag ska till bönehuset. Istället så hände det här. Och jag tror att vi kan få vara med om samma saker. Inte för att vi är fantastiska. Inte för att vi liksom har de bästa strategierna, utan för att vi får be i Jesu namn. Och jag tror att den helige ande som bor i oss som kristna vill lära oss att se det som inte kommer ifrån Gud. Precis som Paulus fick se. Även om Paulus och Silas var på väg någonstans och hade jätteviktiga saker på sin agenda, så var den här slavflickan, hon var skapad av Gud. Hon var skapad till Guds avbild. Hon var, vi läste i fredags om att hur man kan få säga att jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Det gällde den här slavflickan. Även fast hon var jättejobbig och gick och skrek bakom dem. Hon är fast i ett andligt fängelse. Tänk om vi skulle be Gud att Gud, oavsett hur viktiga saker vi har för oss den här veckan, låt oss inte missa det som du vill befria. Låt oss inte liksom gå förbi saker som kan verka som ett störningsmoment, men där faktiskt Gud vill komma med sin befrielse och ställa någonting till rätta. Gud befriar Paulus och Silas ifrån ett fysiskt fängelse. De har gjort det rätta. De har satt den här flickan fri i Jesu namn. De liksom, vi tänker så här, wow, nu ska vi fira. De möter den värsta typen av motstånd. De blir piskade, de blir slagna, de blir satta i fängelse. I en omänsklig cell, längst in, med en fångvakt som bär svärd. Det finns liksom ingenting de kan göra för att komma därifrån. Ibland kan vi göra saker för att liksom ta oss framåt i livet. Vi hamnar i jobbiga situationer, vi ropar till Gud, men det finns också saker vi kan göra. Men det här var en sån typ av situation där det enda vi kan göra är att vänta och se om Gud kan hjälpa oss. I andra Mosebok kapitel 14 och vers 14 så är Israels folk på väg ut ur slaveriet i Egypten. De har kommit fram till vattnet, till havet. De har Egyptens armé bakom sig. De är skräckslagna. De börjar ångra sig och säger, varför lämnade vi? Visst, vi var slavar, det var hemskt, men där var vi i alla fall trygga. Nu kommer vi dö här, vad har vi gjort? Och Mose som leder folket, han säger till folket i vers 14 att Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och Gud, han ser till att armén inte kan närma sig. Han ser till att havet delar sig och folket kan gå ut i frihet. Ibland så hamnar vi i situationer där vi bara kan vara stilla och låta Gud få strida för oss. Och då kan man tänka, ja men Paulus och Silas, de hade inte så mycket till val. Deras ben satt fast i en stock. De kunde bara vara stilla. Jag läste det här bibelordet i några engelska översättningar. För jag tror att vara stilla handlar mycket om en inställning i våra hjärtan också. I flera engelska översättningar så översätter man den här versen till att the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Att hålla våran frid. Med fångarna, Paulus och Silas och resten av fångarna, de blir fria tack vare att den här jordbävningen kommer. Men alla stannar kvar. De springer inte ut fast de har chansen. De låter inte heller, fångvaktaren, han är på väg att ta sitt liv. De låter honom inte göra det. De ropar, hallå, vi är kvar. Trots att det hade ju kunnat leda till att fångvaktaren liksom tar sitt svärd och riktar mot dem istället och sätter fast dem igen. De riskerar det för att han inte ska ta sitt liv. Och det här, you shall hold your peace. Jag tänker att det känns som att Paulus och Silas, de har gått in i den här vilan i att Gud får ha kontroll över den här situationen från början till slut. Om Gud har sänt den här jordbävningen, om våra bojor har fallit, då kommer han också att fortsätta att leda oss ut i frihet. Vi behöver inte liksom ta kontroll. Och kanske var allting värt det, allt det de fick vara med om, när de fick se den här fångvaktaren få bli andligt befriad. När en man som inte hade Jesus fick liv. När hans familj fick se liksom sin man och sin pappa, kanske sin liksom arbetsgivare. De har sett honom var kanske en hård man som har tagit emot torterade människor och satt dem i fängelse. Nu får de se honom tvätta fångars sår. Och samtidigt så får de höra Paulus och Silas predika om vem Jesus är. Och hela hushållet förstår att det finns någonting som är sant i evangeliet. Alla blir påverkade. Alla vill ge sitt liv till Jesus. Gud befriar. Och vi får vara med. Gud kan befria mitt i vår vardag. Där vi går fram. Gud kan befria oss ifrån våra liksom fysiska fängelsen, ifrån våra riktiga rejäla böneämnen där vi bara behöver att någon griper in, där vi inte kan göra någonting. Och Gud befriar människor genom evangeliet när du och jag predikar. Och att predika, det handlar inte om att ha alla de perfekta orden, det handlar om att vi får öppna våran mun och säga, vet du vad? Jesus älskar dig. Vet du, jag tror på Gud och jag bad om det här och det här hände i mitt liv. Vi får vara evangelium där vi går fram. Om du är här och längtar efter att få bli fri på något område så ska vi snart få ropa till Jesus tillsammans. Jesus är den som befriar. Och min andra punkt idag är att vi får lovsjunga. Lovsång, det är när vi ärar Gud för den han är genom musik. Vi kan lovsjunga liksom i formen av en bön. Vi kan lovsjunga en bekännelse. Vi kan lovsjunga sanningar om vem Gud är. Vi kan lovsjunga ut att vi vill ära dig Gud. Vi får lovsjunga vem han är. Och Paulus och Silas, de lovsjung i sin cell. Mose sa till folket att ni ska vara stilla och Gud ska strida för er. Och Gud delade havet. Folket kunde gå oskadda ut i frihet. Och efter att de kom fram till andra sidan och de förstår att de har blivit räddade så står det att de lovsjöng. I andra Mosebok kapitel 15 och vers 1-2 så står det att då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsjunga Herren. Högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Han är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Han är min Gud. Jag vill prisa honom. Min fars Gud. Jag vill upphöja honom. När man får ett stort bönesvar så är det ganska så lätt att lovsjunga Gud. Eller hur? När vi har bett liksom på våra knän och vi får se det hända, då vill vi få ge Gud våran respons. Precis som Mose och folket gjorde. Jag tror att det är så viktigt att vi gör det. Vi ska prisa Gud för allt det goda han ger oss. För att om inte vi ger honom äran för våra bönesvar så finns det en risk att vi liksom med tiden får för oss att ah, men det kanske ändå var lite jag som var lite duktig där. Och nästa gång vi står inför en svår situation så kanske vi luras och tänka att nej, men jag kan ändå prestera fram lite här. När vi hela tiden kommer ihåg att ära Gud och tacka Gud för det han gör så påminner vi oss själva om att det är tack vare honom som vi har allt. Och han är värd vår lovsång oavsett vad som händer. Men vi kan också få lovsjunga Gud innan vårt mirakel. I en lovsång som jag verkligen tycker om och som vi kommer sjunga alldeles strax så går en textrad. När vår lovsång stiger, bojor bryts, murar faller, allt som anda har, sjung ut hans lov. När man sjunger att våran lovsång får stiga och bojor får brytas och murar får falla, då är det lätt att tänka på Paulus och Silas i fängelset, eller hur? De fick lovsjunga och deras bojor bröts. Och det är lätt att tänka, wow, vilken stark stund det måste ha varit. Alltså, det måste ha varit en stund så fylld av tro och de fick sjunga ut där i cellen. Men om vi tänker på det, vi sätter oss in i vad som hände. Paulus och Silas, de är misshandlade. De sitter liksom i en mörk cell längst inne. De sitter på golvet, förmodligen liksom smutsigt jordgolv. De har sina fötter låsta i en stock. De fryser säkert. De är säkert ledsna. De har ont i kroppen. De är kanske rädda. De vet inte hur det här kommer lösa sig. De vet inte att det kommer komma en jordbävning som kommer befria dem. De tänker, Gud, det enda vi gjorde var liksom att befria en stackars slavflicka och nu sitter vi här. Och om jag försöker tänka mig in i deras situation så känns det liksom inte som att så här, nu vill jag sjunga ut med min starkaste stämma. Det känns inte jättenaturligt, eller hur? Det är inte svårt att välja att lovsjunga och ge Gud äran efter vårt mirakel. Men det är sjukt utmanande och det kan vara jättetufft att välja att sjunga ut till Gud och ge honom äran innan vårt mirakel. I min bibel så har jag skrivit en liten notering precis vid de här verserna där det står att de sjöng lovsånger. Och jag har skrivit ett brustet halleluja för att påminna mig om att jag vet ju inte. De kanske sjöng liksom med sin starkaste musikalröst. Det vet inte jag. Men jag vill påminna mig själv om att Gud vill inte bara ha min lovsång när jag är stark och jag är fylld av tro. Gud vill ha min lovsång när jag har ont. När den kanske kommer genom tårar. Gud vill ha min lovsång när min röst brister. Och när jag kanske får viska fram min lovsång. När jag inte har någon stark stämma. Och jag tror att Gud älskar att få våran lovsång. Även när vi är på den platsen. Jag tror att det viktiga är inte om Paulus och Silas sjöng ut med en lika stark och vacker stämma som Samuel ledde oss i alldeles nyss. Eller om de hest klämde fram ett halleluja, du är Herre. Medan tårarna rann av smärta. Jag tror att det viktiga är att de gav sitt hjärta till Gud i den stunden av lovsång. Vårt liv kan få präglas av lovsång oavsett våra omständigheter. Vi kan få ge Gud vårt hjärta igen och igen och igen. Gud kan göra saker i oss när vi lovsjunger. Jag har själv fått uppleva liksom hur känslomässiga bojor får brytas och Gud får tala till en när man står och lovsjunger tillsammans med massa andra, och det är helt fantastiskt. Men det är inte tack vare att våran lovsång stiger som bojor bryts. Det är tack vare att Gud griper in. Det är inte någon prestation. Det är inte liksom att vi manifesterar någonting och så måste Gud göra det, utan Gud är Gud. Det är Gud som befriar. Men det som händer när vi väljer att lovsjunga, det är att vi ger Gud vårt hjärta. Och vi påminner vårt hjärta om vad som är sant. Vi får tala ut att Gud är störst. Vi får tacka Gud för att han har frälst oss. Han har räddat oss. Vi får påminna oss om att det är han som har skapat oss. Han vill ha en relation med oss. När vi påminner oss om vem han är, så får vi också påminna oss om vilka vi är. För vi är hans. Vi får bli påminda om att just det, jag är inte först och främst liksom mamma eller fru eller mitt yrke eller lyckad eller misslyckad. Jag är först och främst Guds älskade barn. Vi får påminna oss om att jag behöver inte vara rädd för någonting, för att han som bor i mig är större än allt som finns i världen, även om vi inte får vårat mirakel i det här livet. Jag ska berätta om en man som levde för ganska så länge sedan. Han hette Horatio Spafford. Jag har ingen aning om jag uttalar hans namn rätt. Men Spafford, han föddes i New York 1828. Han var advokat och han var aktiv i en kyrka. Han gifte sig 1861 med Anna Larsen från Norge. Och de fick 4 döttrar. Spafford, han investerade massa pengar i fastigheter i Chicago på våren 1871. Och i oktober samma år så kom en stor brand som förvandlade stora delar av Chicago till liksom aska. Det förstörde stora delar av Spaffords investeringar. Hans fastigheter brann ner, han förlorade massa pengar. Inte bra, men det blev mycket, mycket, mycket värre för Spafford. För att 2 år efter den här branden så planerade Spafford och hans familj en resa till Europa. Och Spaffords fru och barnen, de åkte i förväg. Medan de korsade Atlanten så krockade deras skepp med ett annat skepp. Och den här olyckan dödade 226 personer. Och bland de som dog var alla Spaffords 4 döttrar. Hans fru Anna överlevde. När hon kom i land så skickade hon telegram till sin man där det stod: "Saved alone, what shall I do?" Spafford, han gav sig direkt iväg för att komma till sin fru. När han i sin tur korsade Atlanten, på samma ställe där han vet att mina 4 döttrar blev begravda här, så sätter han sig ner och skriver en sång. Spafford, han var en människa. Ibland så läser vi om de här hjältarna i historien och tänker att de är typ superhjältar. De kände inte det som vi känner, och han var en människa. Hans hjärta höll förmodligen på att liksom fullständigt krossas av sorg. Men han hade också ett hopp som är större än allt det som vi kan möta. Och han sätter sig ner under båtresan och skriver texten till den låt som skulle bli en av de absolut populäraste psalmerna, som heter "It is well with my soul". Den första versen går så här på svenska: "När frid som en flod strömmar fram på min väg, när sorger som havsböljor slår, vad än som mig sker har du lärt mig att tro. Det är väl med min själ." Att sjunga lovsång, det handlar inte om att vi ska sjunga några fina sånger 20 minuter varje söndag. Eller att vi ska liksom lyssna på lovsång på Spotify på morgonen. Det är jättebra att vi gör det. Men att sjunga lovsång, tror jag, handlar om att bestämma oss för att vi vill leva ett liv där vi får ära Gud och prisa honom varje dag. Vad som än händer. I bra omständigheter och i dåliga omständigheter. Jag vill leva ett liv där jag får sjunga ut hans sanning. På mitt livs bästa dagar och på mitt livs värsta dagar. Saker kan skifta när vi väljer att ge vårt hjärta till Jesus och rikta vår blick till Gud. Ibland i form av bojor som bryts. Ibland i form av liksom situationer som förändras. Ibland i form av bönesvar och mirakler som sker. Ibland. Men det kan alltid få skifta i vårt hjärta. När vi lovsjunger Gud så placerar vi vårt hjärta i den positionen som det var tänkt att vara. Den viktigaste befrielsen som vi läste om idag, det var inte att Paulus och Silas slapp sina fysiska bojor. Utan det var att en man och hans familj fick ge sina hjärtan till Jesus. I psalm 150, vers 6, så står det att allt som lever och andas ska prisa Herren. Ja, jag har puls. Har ni puls? Jag tror vi lever, va? Då ska vi prisa Herren. Lovsång är inte en genre. Lovsång är inte en musikstil. Varken liksom orgel eller elgitarr fanns när Mose lovsjöng. Varken orgel eller elgitarr fanns i fängelsehålan där Paulus och Silas lovsjöng. Det är väl typ trummor då, som är lite bibliskt med symbolerna. Men allt som lever och andas ska prisa Herren. Om du ibland frågar dig, ja, men måste jag sjunga? Jag är inte bra på att sjunga. Liksom. Jag kan inte ta en ton rätt. Eller måste jag lyfta händerna? Måste jag lägga på mig någon sorts lovsångsstil som inte alls känns som mig, som blir fake? Så är svaret nej, du måste ingenting. Men om du tror att lovsång handlar om ifall du sjunger bra eller inte, eller om du känner dig peppad eller inte, så har du missat hela grejen. Lovsång handlar om att vi får vara barn som kryper upp i våran pappas famn och får utbrista pappa. Lovsång handlar om att vi får ära honom gång på gång på gång och ge honom första platsen i våra liv. Lovsång handlar om att vi får påminna våra hjärtan om det hoppet som vi har hos Jesus. Att vi inte behöver vara rädda ens om döden knackar på. Lovsång handlar om att göra det som vi är skapade till att göra, så att vi får kraft att göra allting annat. Paulus och Silas, de fick vara med och befria i Jesu namn. De mötte motstånd, och jag tror att när vi lever det livet, när vi också får vara med och befria i Jesu namn, när vi också får möta motstånd, så blir ett liv i lovsång viktigare än någonsin. Men jag tror inte att fängelsehålan var första gången de lovsjöng. För det hade varit ganska onaturligt att i den positionen bara, du Silas, kan du nå lovsång? Ska vi sjunga något tillsammans? De måste ha övat in det här innan. Det här är en livsstil. Förra veckan så läste Emanuel om den första församlingen, och det står att de träffades varje dag och de prisade Gud. Om vi vill kunna lovsjunga på våra värsta dagar, så behöver vi också öva oss på våra bästa dagar. Vi behöver prisa Gud varje dag. Om inte du känner Jesus, men du längtar efter honom, så kan du alldeles strax få be med i våran bön som vi kallar för syndabekännelsen. Och du kan få gå rakt in i ett liv av lovsång. Det är Jesus som befriar. Om du är frälst, om du känner honom, så har du en anledning att prisa honom idag. Om du är förlåten, så har du anledning att lovsjunga. Om du längtar efter bönesvar, så har du en anledning att lovsjunga. Om du har fått ett bönesvar, så har du en anledning att lovsjunga. Om du vill vara med som Paulus och Silas och sätta andra fria, så har du en anledning att lovsjunga. Precis som kroppens muskler behöver syre för att orka, så behöver våra hjärtan det här. Det vi matar oss med, det är också det som kommer att forma oss. Vi ska lovsjunga tillsammans nu, och sen så ska vi be och ta nattvard. Och jag skulle vilja uppmuntra dig som har blivit berörd av någonting av det som vi har pratat om idag, att sjunga ut till honom i lovsång. Lita på att han hör dig, lita på att han vill ha ditt hjärta, oavsett vilken condition ditt hjärta var i när du kom hit idag. Och var med i nattvarden. Efter nattvarden och resten av gudstjänsten så kommer vi ha förebedjare här på sidan. Och du är varmt välkommen att komma fram med det som tynger dig. För vi tror att det finns frihet i Jesu namn, och vi vill be tillsammans med dig. Herre, jag tackar dig för den du är, Herre. Jag tackar dig för att du är frihet. Jag tackar dig för att du har kommit med befrielse för oss och för våran värld, Jesus. Och jag tackar dig för att du är densamma idag som du var när du befriade Paulus och Silas ifrån sin fängelsecell, Herre. Jag ber för var och en som är här idag. Jag ber för den som upplever att man har tunga bojor, Herre, oavsett vilket område det handlar om i livet. Jag ber att du ska krossa de bojorna idag. Jag ber dig om det, Jesus. Du känner varje hjärta, du känner varje situation. Jag ber att du ska möta oss med din kärlek, Herre. Och jag ber att vi ska få vara en församling som lovsjunger dig från våra hjärtan. Tack för att det finns kraft i att få lovsjunga dig. Jag ber att vi får lägga all prestation åt sidan och alla våra liksom förutfattade meningar om vad det innebär att få lovsjunga dig, och att vi på nytt verkligen ska få möta dig, Herre. Hjälp oss att ge våra hjärtan till dig. I Jesu namn. Amen.